Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ur Ola Wongs journal. Inkommer med anledning av att hans familj inte tycker att patienten beter sig som vanligt. Blivit helt upptagen av tankegångar kring det inrikespolitiska läget i Sverige och vad som hänt med det stora flyktingmottagandet här.
Det är senast 2015 och mannen i landstingskläder på Sankt Görans psykakut i Stockholm frågar mig långsamt: har du börjat shoppa? Nej, men jag är mycket oroad över flyktingpolitiken. New York Times skriver att Sverige är på väg mot avgrundens rand, men svenska medier rapporterar inte om det. Och när jag pratar om riskerna så tittar folk på mig som om jag är tokig. Han svarar med ett lugnt leende: jag håller inte med dig. Titta på USA. Det är ett invandringsland. Det funkar bra. Med tanke på situationen var jag inte i position att säga emot. Har han slösat mycket pengar? Frågar han min fru som satt bredvid. När folk blir maniska och tappar sina hämningar i Sverige är det tydligen en vanlig reaktion att börja shoppa hejvilt. Själv hade jag försökt starta en dissidentrörelse. Jag heter Ola Wong och jag kommer prata om journalistik och propaganda och att man är inte klokare än sin senaste kris, varken i Kina eller Sverige.
Bara så du vet, det har blivit en liten miss i vår planering, inte från vår sida, men vi ska podda med Bert Karlsson efter dig.
Aha,
och
aha.
Han är här nu. Och han vill bara vänta utanför, sa han.
Okej.
Okay. Eventuellt... det finns ju ledig mick, det vill bara sätta honom.
Skulle du något emot om vi bara bjöd in honom och sitta här med honom?
det här är inte en setup.
Nej, verkligen inte. Utan han, bara...
grejen var, han skulle komma senare och så ringer han och bara, nej, men han har ingen att göra, så då vill han komma typ nu.
Bestäm ni faktiskt. Så länge ni inte har en setup på mig så är det okej.
Nej, verkligen inte. Men då skiter vi i det.
Om ni vill göra så gör det.
Han får sitta utanför och vänta.
Nej, men alltså, herregud. Alltså, tycker ni att det blir bra radio och ni tycker det är bra, så kör på det.
Alltså, det första jag tänkte när vi fick reda på att han är här redan nu, det är att, för jag har ju lyssnat på ditt sommarprat flera gånger.
Ja.
Och jag kommer ihåg första gången jag lyssnade på den. Alltså, jag kommer ihåg vilket väder det var. Jag satt i min bil i Skanstull, nära Skansbron. Jag kommer ihåg det för att det var precis den sekvensen, eller den sekvensen kommer flera gånger. Men när liksom konceptet kognitiv dissonans,
ja,
verkligen liksom hela den poletten bara pang, trillar ner. Ja. För att jag var ungefär i det stadiet då,
ah,
när jag satt där i min bil. Och kanske inte på den nivån som, eller definitivt inte på den nivån som du kom till. Men det var väldigt förlösande för mig att lyssna på det. Men när Bert sa att han är här för tidigt, så slog det mig att liksom den kognitiva dissonans du har gått igenom och hela din upplevelse, han har ju varit den som hela tiden sagt how it is. Han har varit en av dem som bara sagt rakt ut, det här är fel med Sverige, det här och det här händer, varför håller vi på så här för? Så ni har varit i två helt olika världar, men egentligen velat komma åt samma sak.
Jag har ju lyssnat på det som har pratat tre gånger.
Oj,
ja. Men jag tycker den är fantastisk, alltså på många sätt. Det är så mycket du tar upp som... Jag tror att du satte ord på vad många också gick igenom den tiden. Och det är en av de starkaste inledningar på sommarprat jag har hört i alla fall. Hur var reaktionerna på Sveriges Radio eller din producent när...
Alltså i slutändan så var Amanda Glans, som jag tyckte gjorde bra jobb, hon var nöjd med det. Alltså hon hade ju, under arbetets gång så hade hon ju hellre velat att jag hade lite mer om Kina och lite mindre om svensk inrikespolitik. Men i slutändan så tror jag att de flesta, alla uttryckte nu att tyckte det blev bra. Och sen i efterhand, det är intressant att säga att du själv upplevde samma sak. För det känns som att man skulle behöva en ny diagnoskod för kognitiv dissonans. För jag blev översköljd av mejl och telefonsamtal från folk som hade känt samma sak. Och en del som hade åkt in på psyket.
Okay, but people who are listening to this maybe, who have not listened to ditt sommarprat... They are maybe like wondering a little bit because I have not.
Inte jag heller.
So this is why, what cognitive dissonance, can you maybe like sum up like the highlights of it
a little bit? Kan du inte köra hela sommarpratet?
Summarize the highlights maybe.
Kan vi inte bara definiera vad man avser med kognitiv dissonans i det här?
Ola andra beskrivningen.
Ja, när världen inte är som man tycker att den borde vara enligt hur man tror att den ska vara. Och att man då upplever en dissonans mellan det man själv ser som verkligheten och ens omgivningsbeskrivning av den. Mm-hmm. Att det skär sig. Och då kan man uppleva ett psykiskt illamående.
Men precis. Kan inte du bara...
The highlights.
Ja, the highlights. Jo, nej, men det tar ju upp då att jag heter Ola Wong då. Jag har arbetat som journalist i Kina främst under många år för bland annat olika svenska tidningar. Och 2013 så flyttade jag tillbaka till Sverige och tänkte med min fru då. Och tänkte att jag skulle bygga upp verksamhet här då. Och jag störde mig ganska mycket på det offentliga samtalet i Sverige. Som jag tyckte saknade, alltså verklighetsbeskrivningen var inte riktigt... Man pratade inte om det som var riktiga problem. Sen när flyktingkrisen kom igång så tyckte jag att det blev ett stort glapp mellan vad man pratade om som problemet och vad som var problemet och vad man... När man pratar om kompetensregn och annat, när det är helt uppenbart inte var det då, och att vi som nation måste börja prata om det. Hur ska vi hantera den här omställningen? Vi skulle ju vara kunskapsekonomi. Hur ska det gå? Och så vidare. Och folk omkring mig då i media Sverige och annat tittade på mig som jag tok eller liksom pratade mellan skål och vägg. Alltså man fick komma in på ett rum med en annan journalist som sa att jo, det jag sa stämmer då, men att de inte kan skriva det. Och det tyckte jag var väldigt konstigt, för det finns ju ingen censur i Sverige. Man hade ju kunnat skriva det.
Maybe there isn't censorship, but there is actually a lot of self-censorship in Sweden.
Ja, det finns ingen censur, men det finns en struktur. Okay. Man vill säga. Och den strukturen gjorde att det blev absurt, och sen så gick Och jag hade ju byggt upp en utbrändhet under många år dessutom. Då. Jag hade stressat för mycket. Jag tror det var 14 000 olästa mejl som stod och tickade i bakhuvudet hela tiden. Och det var, men sen var det ju också att jag kände att det här är ju helt sjukt. De håller på att köra landet i diket och ingen verkar vilja prata om det. Och det var en känsla att man gick i korridorer på redaktionen, att det var som att gå på äggskal. Att man skulle inte säga det, och nu skulle den stora omformningen ske. Och att det var någon form av syndastraff. Det var ju väldigt mycket religion då. Det var syndastraff för slaveri, för att Sverige hade utvandrat, svenskar utvandrat USA på 1800-talet. Och diverse saker, och allting var så fel. Så att då var det rättvist att det här hände nu. Men Sverige ska ju hantera problem nu för Sverige och de som bor i landet idag. Jag menar, mina förfäder bodde ju inte i Sverige på 1800-talet. Vad det med mig att göra? Jag blev utbränd då. Jag gick iväg, hamnade på psykakuten. Och mådde väldigt dåligt. Och sen så började jag pussla ihop mig då. Och egentligen, sommarpratet handlar ju dels om mina observationer om Kina, om corona och lite annat och sånt där. Och om den här resan då. Med kognitiv dissonans.
En fråga. Finns det någon liknande sån här, vad vi ska kalla det, äggskal i korridoren mentality, eller åsiktskorridor kanske bättre ord, i Kina?
Ja, gud ja.
Men var du inte van vid en sån miljö då?
Jo, men där, alltså, jag är ju van vid att folk vet om det och liksom försöker gå runt det som typ man åker slalom. Man går runt det. Jag menar, min fru som hade ett teaterkompani exempelvis, de fick order om att när ni har en pjäs, lägg in några repliker om Pekingstads miljöpolicy i det här ärendet. Eller att man stöttar det och den politiken. Mm. Och då säger jag, ja men vi gör det, men vi försöker typ gå runt det så att vi inte, för att vi vet ju att det. Men här i Sverige var det lite mer att folk ville följa med. Och det tyckte jag var konstigt. Sen i Kina vet man ju om det, det finns ju en officiell, alltså systemet är där. Det finns där. Och om du protesterar då får du problem. Och det ingår liksom i...
Men det låter ju på något sätt som att Sverige är värre än Kina, eftersom i Kina är folk medvetna om det och då kan man förhålla sig till det och alla fattar spelreglerna.
Alla är inte medvetna, men de som jobbar inom media är ju ofta lite mer savvy. Men jag ska ju inte säga... Alltså själva de facto censuren är ju värre i Kina. För de facto censuren så är det liksom, och den blir ju allt mer absurd faktiskt, att ämnen man inte kan prata om blir så enormt reglerat och detaljerat. Men det som jag tyckte var konstigt var ju den här strukturen som verkar finnas i samhället, om att som jag tycker är svårt att hänga med ofta, tycker jag fortfarande.
But I have a question, like it's interesting question that Chang raised. Åsiktskorridoren there is enforced more by the state in China. Is there one that is enforced more by the people in the same sense that it is here in Sweden? Because it seems, if you look at it, it seems that there has to be either the society or the state that kind of like enforces some kind of cultural conformity.
Jo, och det finns ju naturligtvis. Och det är ju det att går du på gatorna i Kina så är det omgest ju hela tiden av de här slogan, bygg ett harmoniskt samhälle, följ de åtta moraliska och åtta omoraliska, eller sådär olika slogan som dyker upp och som bara är ett meningslöst jidder på ett plan.
Är det den kinesiska värdegrunden?
Ja, så, olika värdegrunder av olika slag. Ja. För att vara en god människa eller för att stötta partiets olika policies för dagen då. Och det, för många är det ju bara ett meningslöst jidde, som det är som ett tecken som bara alltid är där, men på ett plan. Men på andra plan så går du in i huvudet och man upprepar vad som står där till slut. Och det är på ett sätt så formar det ju en. Och det är klart att om du hela ditt liv har växt upp med tanken att Taiwan är en oskiljbar del av Kina och att säga något annat är förräderi, då kommer du ju reagera om en utlänning kommer och säger det.
Mm. Sounds super Orwellian.
Well,
det är ungefär som någon i Sverige säger att man kanske ska sänka skatten. Okej, okay, skojar jag.
Det tror jag i och för sig har förekommit.
Du sänker skatten kommer du undan med, men det finns definitivt saker du inte kommer undan med.
Som vad?
Kritisera invandringspolitik fortfarande idag.
Abortfrågan, miljöfrågan.
Jag kommer
det är liksom in till en annan sak, Mustafa. När du smsade mig om att jag ville vara med i din podd, då trodde jag vi skulle ha ett trevligt samtal om SN som journalistisk uttrycksform.
Okay.
Ja, men nu visste jag att alla som kommer till din podd antingen mister jobbet eller blir och medverkare och blir någon form av samhällets paria.
Ja. Lever du farligt nu, Ola?
Jag vet inte. Vad tycker du, Chang?
Ja, men, alltså, jag som är aldrig har hamnat i någon skandal någonsin, eller jag är väldigt omtyckt i alla läger i media. Så min PR-råd är att ta skydd. Nej, jag skojar med dig. Nej, det är nog ingen fara.
Inga gäster har blivit av med någonting för att de har varit med. Det är bara vi som driver den som har.
But is this something that you're really worried about?
No. Nej, det är det inte. Men man tänkte det så att att bli av med jobbet för att vara med en podd, det är ju väldigt konstigt. Alltså på tal om vad man får inte få säga.
Kan det hända i Kina?
Ja, gud ja.
Det kan det, ja. Det
är självklart, men det trodde jag inte. Alltså, vill ni prata om den?
Men i Kina får man reda på varför man blir av med jobbet?
Nej, ofta inte.
Inte.
Du har brutit mot reglerna eller du vet varför. Alltså, det är också den här Kinas ambassadör när han pratar mot Sverige så är det ofta inte... Så här, eller när de kidnappar går in här och griper honom. Det är ju inte, då säger de ju inte att det är för att du har bedrivit ett regimkritiskt förlag i Hongkong och vi uppenbart hatar vi det. Utan det är att man hittar på någon grej eller en anklagelse om exempelvis rattonykterhet eller du har sprungit och prostituerade eller du vet varför eller du gör en självkritik. Det klassiska är att man ser åt någon att gripa någon och ber dem göra självkritik utan faktiskt inte säga åt dem vad de har gjort fel utan de får själva reflektera. Så ska man inre andlig reningsprocess där man kritiserar sig själv.
But this culture does not really exist in Egypt either. Like I remember when I was trying to explain to my mother in Egypt that I basically because of the pod I lost my job. It was a very confusing conversation and only then I actually realized what kind of like totally different worlds. I was telling my mom, you know, I had to leave. I lost my job because we had like a radio program with someone
with a Jew.
This part I left out. This would have been on. This I understand. This is how she would reply. You have Jews in the pod. This is another problem. But like I told her, like me and some of my friends, we had a radio program. And I lost my job because of that. And she was like, why did you have this radio program during the work time at work? And I was like, nay, it was outside of work. And she was like, but what's the problem? And what did you say something that is like in the in that radio program that is against your workplace? And I was like, no, but actually most of the things it's someone else that said in the program. And then it was awkward silence for a while. I think my mother maybe thought that I was lying or something. She was like, huh? Okay.
Nej, men det där är lite känsligt. Alltså, vi vill ju... Det finns en paradox här för hela den här cancel culture-trenden som pågår. Och vi har pratat om det att vi är rädda någonstans att vi tar upp ämnet så cancelar vi på något sätt GAPF. Och det vill ju inte vi göra. Alltså vi tar ju upp att det som har hänt Omar är ett problem. Vi vill veta varför och att de förklarar. Men en del av reaktionerna har blivit att folk har gått ut och sagt nu ska vi bojkotta dem. Vi ska inte, nej men det vill vi inte. De gör ett fantastiskt jobb mot hedersförtryck. Sara Mohammed är en fantastisk kvinna som har gjort väldigt mycket. Det handlar inte om att bojkotta dem utan...
Exakt vad är det de har gjort som är så fantastiskt? Jag har inte koll på
organisationen. De har till exempel, hela hedersfrågan är ju tack vare dem att vi i Sverige har det på kartan. De har tagit hem unga tjejer som har blivit bortgifta. De hjälper dem idag med telefonsamtal och råd och sånt där.
A lot of laws that has been like recently för att motverka hedersvåld och förtryck. Det är också GAPF
som har drivit igenom dem. Sen har de lyckats också ena liksom partier att enas om den här frågan. Alltså när på deras GAPF-gala som är varje år, då kommer ju alla politiska partier, alla partiledare, förutom Sverigedemokraterna. Okay. men alla andra kommer dit och stöttar dem. Så det ska de ha all cred för.
Absolut.
Men du som journalist tänker att finns det en paradox att ju mer man pratar om cancel culture, ju mer bidrar man till någon slags cancel culture?
Jag tycker det är absurt om du... Alltså om man ska av omsorg av en förening man gillar, ska man då inte ska kunna vara med i en podd och lyssna på vad någon annan säger? Eller, jag fattar inte riktigt. Men då internaliserar man ju censuren i sig själv. Och det är liksom, jag blir ofta uppringd av journalister och sånt. Men kan jag säga det här om Kina? Jag vill ju behålla mitt visum och sånt där. Och kan man göra det? Och det handlar om de svenska journalister. Alltså, kan man åka till Kina framtiden om jag skriver det här? Men liksom, om du börjar resonera så och börjar gissa vad censuren vill ha, då har de ju det. Då har vi de här. Och det har jag faktiskt varit konsekvent i under min tid i Kina. Att om jag börjar anpassa mig till vad jag tror jag kan komma undan med, då har jag inte där att göra längre.
Det var en grej jag tycker du satte fingret på. För det finns ju på, online i alla fall, i den svenska debatten, Twitter, Facebook, här och där. Idén om att Sverige är en så här demokratur och staten censurerar och SVT censurerar, vilket jag aldrig har köpt. För att om man påstår det har man aldrig varit i en riktig diktatur. Till exempel Iran, där jag kommer ifrån. Men jag tror det var på slutet av sommarpratet du sa att så här, ja, men i Kina är man inte fri. Här i Sverige kan man åtminstone välja att vara fria.
Ja.
Och det är en enorm skillnad. Eller det ändrar spelplanen totalt på hur man bemöter det här. Eller hur? Och jag vet inte, jag tycker att Sverige har blivit, eller den svenska kulturen som vi har kring vad vi får prata om och inte får prata om, gör att det skapas en sorts vad jag kallar för autodiktatur. Att du blir diktatorn mot dig själv. Så det finns ingen extern person du kan peka på och säga att det är den här personens fel. Och för mig, där liksom blir det totalt hjärnstopp. För jag vet inte hur man bemöter det.
Det är någonting din farfar förklarar för dig i sommarpratet. Att han säger till dig att i Kina så har man inget val än att bli hjärntvättad. I Sverige väljer ni att bli hjärntvättad.
Ja, det var farsan som sa det faktiskt.
Det var pappa som sa det, förlåt. Kan du förklara lite vad han lite mer menade med det där?
Ja, nej, men pappa kom ju till Sverige på 70-talet. Och han har väl ägnat ganska mycket tid åt att skälla på Sverige. Så många
invandrare. Bra pappa.
Ja, och han... Nej, men han sa det ofta när jag var liten, när han var arg på svenskar. Liksom, fan, i Sverige, i Kina så hade vi inget val att bli hjärntvättade, men ni har ett val och ni blir det ändå. Och det är kanske överdrivet, men det är på ett plan. Så jag förstod, när jag fick mitt psykbryt, om man ska kalla det, så förstod jag vad han menade.
Jag tänkte på en sak du sa innan om att internalisera censuren. För att så får man börja tänka lite på vad är det de inte vill att man skriver eller skriver, då har de en, så får man börja resonera där. Det är ungefär med samma resonemang som jag avböjer att ta emot pressstöd. För jag skulle kunna få så här kanske 2,5 miljoner om året till nyheter idag, utan problem. Men de ändrar ju lite regler från år till annat med de här pengarna. Har du väl börjat ta emot dem så är du beroende av dem. Och började sen smyga in något av värdegrund eller demokrati eller sådana här begrepp som kan tolkas väldigt brett liksom. det är en hel liksom, magkänsla definition, då kommer ju de som tar emot pengar börja, om vi publicerar detta, kanske detta strider mot pressstödet, och så börjar man gå och så har man kontroll på grejer. Så i Sverige så tror jag att i Kina kanske man använder mer piska. Du blir arresterad, du blir gripen, du blir liksom...
Det är både och, jag menar.
Ja, i Sverige så har man lyckats väldigt bra genom att hålla moroten framför näsan, och med hot om att ta bort den så kommer folk börja foga sig och falla in i ledet, eller vad man ska säga.
Men när du säger att så här, om du tänker på vad de vill ha innan du skriver eller publicerar någonting.
Ja.
Vem är de här de?
Ytterst Alice Bah Kuhnke, inte nu längre, för nu är hon inte kulturminister ännu, men det fanns en utredning som visar väldigt tydligt hur de väldigt aktivt söker styra kulturpolitiken med olika medel. Tydligast är det de som gör film. Om du ska söka stöd hos, vad heter de?
Svenska Filminstitutet?
Ja, det är det. Ja. Där är det ju som mest politiserat. Alltså det är extremt politiserat. Du måste i princip... Det folk gör, om de har ett filmmanus som man vill få pengar och ett antal miljoner för att producera den här filmen, då hittar man någon tjej som på pappret kan stå som regissör eller producent. För annars kommer du... Alltså dina chanser att få stöd är väldigt mycket lägre. Har du en tjej, då har du klarat det hindret. Sen måste du ha... min sambo har ju fått filmstöd. Ja. Och hon var ju tvungen att gå en kurs om... sextrakasserier på arbetsplatsen.
Trots what? Att,
på hennes...
för att få pengarna?
Ja, för att och eftersom det bara hon i sitt företag så är det ju en kul... Vadå? Ska, för att hon inte ska sextrakassera sig själv, eller? Alltså, det var så bizarrt. Men och du var tvungen... Och då var det... den som höll i kursen är någon professor i genusvetenskap. Och det är obligatoriskt att gå dit för att du ska få pengarna och liksom vara med en hel dag med hela det här genusköret. Alltså det är massa sådana här grejer och det ser man på ansökningarna när de söker stöd för en film att de lägger in alla sådana här keywords eller buzzwords. Vad det nu är, det krånglar av och det går olika trender så man kan se olika år hur det där ändras. Och så har alla, du vet, ett tag var det mångfald och mångkultur och sådana här saker. Nu är det kanske klimat eller hållbarhet och sådana grejer som...
demokrati.
Ja, men det går olika trender.
Jag märker det själv i föreläsningsbranschen att 2015-16 då var det mycket inkludering, integration. Sen ändrades det till... nu ska vi prata om machokultur var det inne ett tag. Och då sa jag så här, alltså jag har väl inte så jättemycket fokus på machokultur. Då sa de så här, nej, du behöver inte oroa dig. Kom och prata om det du vill prata om. Vi lägger bara till machokultur så att du kan komma och prata.
För då
så,
kan de få loss pengar.
Ja, exakt. Så deras skola behövde en sorts föreläsning. Men för att kunna få det var de tvungna att lägga
låtsas
in
att det var en annan
att
sort.
Det handlar om machokultur. Ja. För att,
ja. Och det är så, Sveriges kultur, vi har två kulturscener. Den ena är den som ligger utanför staten, det är YouTube, det är internet, det är alternativmedia, det är allt det här som inte får någon statliga pengar.
Så förlåt, får ni statlig pengar? Får ni pressstöd? Kvartal?
Nej, men däremot får ni gärna swisha till oss.
Nej, Kvartal är väl någon insamlingsstiftelse.
Ja.
Så.
Ja.
Det är väl någon rik kines som sponsrar, kanske kinesiska staten som går in med pengar där i bakgrunden.
Faktum är att jag, efter att jag kritiserade Folkhälsomyndigheten och menade att de drog hatkortet mot fullkomligt befogad kritik från medborgare.
Då blev ni av med pengar.
Då blev jag anklagad för att vara kinesisk agent.
Blev du det?
Ja.
Av vem då?
Det var någon profilerad twittrare som har glömt namnet på.
Hette han också när ni efternamn?
Nej.
Aha, okay. för jag känner igen den där anklagelsen. Jag har ju blivit anklagad för vår rysk spion och Putin och allt hela det där köret.
Ja, ja det har jag tagit min av.
Ja, det började med, det är något annat som känner till, men det var så att jag hade ett ganska intressant gräv som Patrik också, den var superintresserad att ta del av. Som var, jag höll på, det var, mycket pekade på att ryssarna hade haft fuffens för sig på svenska militäranläggningar, eller det fanns en stark misstanke som jag hade kommit över.
Mm.
Jag hade grävt, jag får ju så här tunnelseende, det blir så här Asperger och bara fokusera på en sak när jag hittar något som intresserar mig och bara tokgräva. I alla fall, jag mötte också den på ett café och vi snackade om det, han var superspännande och han ville ju gärna kunna använda materialet och så. Men sen gled vi in på någonting om att ryssarna hade tagit Krim. Och där hade vi lite olika åsikter, för jag menade ju så här att visst man kan ju argumentera att rent folkrättsmässigt är ju fel på alla håll och kanter. Men jag brukar alltid ta perspektivet mannen på gatan. Och Krim har ju väldigt länge varit ryskt. Alla, liksom, det är ju den etniciteten som är störst på Krim. Dessutom så sa jag också att jag tror folk som bor på Krim, de skiter rätt mycket om det ukrainska eller ryska flaggan som vajar. Det de nog bryr sig mer om kommer lönen den 25. Alltså det är mycket mer på den nivån. Och den bilden får jag lite bekräftad även när jag varit i Ukraina och pratat med folk. Att i slutändan så folk bryr sig mer om det. I alla fall, man kan tycka att jag har fel i den analysen.
Ja, jag funderar på om jag inte gör det. Men ja,
det är mycket möjligt. Men också när den drog det till att den enda rimliga förklaringen att jag hade den här analysen, det var ju att jag måste vara betald av ryssarna. Att jag liksom, att jag springer deras ärenden för att jag hade den bilden av liksom situationen. Och då började jag undra om han drev med mig eller menar, nej han var helt så, det var väldigt, och där liksom bara sprack allting och så blev vi osams. Så ja, men jag har märkt att har man vissa åsikter som anses vara lite, oj, folk ryggar tillbaka, hur tänker han nu? Då vill de gärna liksom försöka, men nästan någon konspirationsteori, hitta någon förklaring att man är påverkad av någon annan eller fått betalt av någon. Eller...
Alltså jag tänker om kommunistpartiet skulle vilja att jag och andra åsikter och journalistisk fråga, så är det väl inte min bevakning av Folkhälsomyndigheten om första hand skulle vända sig mot. Men vad vet jag?
Nej. Nej, det är sant.
Men har du fått betalt av Ryssland någon gång?
Skulle kunna svara på det, men då måste jag tyvärr döda det efteråt.
Mm.
Nej, jag skojar. Jag har aldrig någonsin fått betalt av ryssarna för någon slags, vad ska man säga, opinionsbildning eller någonting. Jag har fått betalt när jag har sålt bilder jag tagit. Jag var fotograf. Och då kan man tycka, men varför säljer du till Russia Today's dotterbolag? Det är ju statspropaganda. Ja, jag sålde till TV4, till TT, till alla som frågade. Så kan man ju dra det ett steg längre. TT säljer bilder till Russia Today. Och jag skulle kunna sälja mina bilder till TT som sen sålde dem till Russia Today. Och då hade det varit helt safe. Då hade ingen anklagat mig för något. Men då hade jag fått kanske hälften så mycket betalt. Varför inte bara sälja till dem direkt? Alltså jag fattar inte skillnaden. Men det är en sån här, så jag tycker det är idiotargument.
Du Ola, jag skulle vilja återvända lite till Kina. Du är ju född i Sverige.
Ja.
Ja. Och när bestämde du dig för att åka till Kina och förlåt, det där lät dumt. Men att åka till Kina och bo där under en lång tid och arbeta, varför?
Jag hade gått ut journalist, alltså JMK då, gamla journalisthögskolan, och hade haft ett vik på DN och sen så fick ett stipendium helt enkelt som heter internationella tidskriftsstipendiet för att åka och plugga i Kina som jag hade sökt om då. Så mina bröder hade gjort det, så åkte jag dit. Jag trodde det skulle vara ett halvår och ja, det blev ju, vad blev det? Nästan 12 år va? Så ja, det, man stannade kvar. Det var så otroligt intressant. Det var att det är som att se pyramiderna byggas. Det är vår tids stora berättelse utan jämförelse.
Tror du att din kinesiska bakgrund hade någon betydelse att du stannade kvar? Alltså var någon identitets...
Identitetssökande menar du?
Ja.
Framförallt tror jag faktiskt av journalistiska skäl. Det var otroligt kul att vara journalist i Kina. Det är ett fantastiskt land och roliga människor och allt var trevligt. Sen har jag lite släkt där och sånt, och det hjälper ju naturligtvis och är fint, men främst är det ju för att ja, men det här är coolt.
Mm. Hur var du att jobba som journalist i Kina de åren? Kan inte du berätta lite?
Jo, nej, man har ju en femtedel av världens befolkning att bevaka och noll resurser att göra det på. Det är ju en omöjlig situation från början. Men jag åkte dit och tänkte, jag ska behandla det som om jag vore en lokalreporter på en tidning. Och liksom inte ha de här depescherna från UD och annat som man rapar upp, som tidigare utrikeskorrespondent ofta gjorde i för hög utsträckning till gamla generationer, utan var levande och vara på plats och så och prata om det folk tycker. Och prata med folk som sticker ut lite och sånt där. Och då gjorde jag det och det har varit fantastiskt. Den första tiden var väldigt optimistisk. Alltså Kina öppnade sig mot omvärlden. Allt var bara positivt. Städerna förvandlades i en enorm omvandling. Och det gör de ju fortfarande. Samtidigt som... Men då fanns ju hela tiden den här förväntan från västvärlden att ja, Kina, de vill bli demokratiska. De kommer bara via dem allt vad vi har, teknik och pengar, så kommer de förändra sig. Det var... På något sätt var det ju så strategin var. Och så blev det ju naturligtvis helt tvärtom, för partiet hade ju aldrig ändrat sig. Och inne i Kina var de hela tiden tydliga med det. Att vi har partihögskolor. Alltså för utlänningar kallar det skolor för administration. Intern kallar det partihögskolor. Att man har... Att man, Och att de som ville ha reformer i partitoppen, att det var en liten minoritet som till slut helt försvann då. Och sen kom Xi Jinping. Och jag blev, var ju ganska besviken över utvecklingen i landet. Så, och skrev en bok som heter Pekingsyndromet, där jag skrev om hur jag menar att förklaringsmodell till varför Kina fungerar som det gör eller inte fungerar som det gör, och Xi Jinping som person då, som formad av sitt totalitära arv under Mao-tiden, och att han blir någon form av mini-Mao, därav namnet då, Stockholmssyndromet, att du börjar älska den som förtrycker dig och försöker efterlikna denna.
Du, det stora språnget som du pratar om i sammanpratet, kan inte du bara sammanfatta det lite, och din farfars roll i den?
Ja, nej, men Stora språnget var ju då ett projekt för att på nolltid göra Kina till en framgångsrik, utvecklad socialistisk stat och komma ikapp västvärlden, helt enkelt. Ungefär samma ambition som man fortfarande har då. Då metoden som man kopierade från Sovjet var att socialisera lantbruket och skapa folkkommuner, och sen så hade man väldigt knäppa idéer som att ju tätare man planterade och djupare, desto bättre skulle det bli, för då skulle spannmålet bedriva klasskrig mot ogräset. Och alltså det finns mycket sådana här exempel. Man skulle producera stål i enorma mängder som blev värdelöst. Man skulle bygga kanaler överallt. Det skulle vara en så enorm utflöde av energi från det kinesiska folket som skulle skapa det här. Och följden blev ju då att, precis som det var i Ukraina på 30-talet, att det blev massvält. Och det finns olika uppskattningar. Yang Jicheng, en kinesisk journalist, han uppskattade att minst 36 miljoner människor dog.
Men 36 miljoner under, ja, vilken period då?
58-61.
Holy shit.
Och det är dubbelt så många som dog i första världskriget. Och det är liksom ingen som bryr sig om eller tänker på i västvärlden ofta. Utan det är, men det var mest bönder som dog. Så det är liksom, de dog i tysthet verkligen. Och det ledde sin tur till att Mao hamnar på defensiven, för det var ju en katastrof på projektet. Så han tvingades till att göra självkritik av de övriga i partiledningen. Och man gjorde lite mer ekonomiska reformer, lite, som lät bönderna själva producera sånt och köpa och sälja lite. Alltså att man fick igång något som, så att ekonomin kom igång igen. Och det gjorde att Mao hamnade på defensiven och blev förnedrad. Och han svarade då några år senare med att starta den stora kulturrevolutionen. Där han sa att då han vände folket mot den övriga partiledningen och rensade ut sina fiender. Och sen så dog några miljoner i processen bland folk då, och man förstörde sitt kulturarv. Och den processen där Kina stängde sig under kulturrevolutionen, den har ju blivit mycket mer uppmärksammad. Men allting började i det stora språnget. Men det stora språnget har ju Kina på inget sätt gjort upp med. Man sa att det var naturkatastrofer, och sen så bara drar man ett streck över det. Man ser fortfarande propagandabanderollerna jag pratade om tidigare som finns på gator överallt. Det står ju kan man ju se sådär, vi är mitt inne i ett nytt stort språng. Som om det vore någonting bra. Alltså, som Tyskland hade haft den. Nu är vi uppe i en slutgiltig lösning. Alltså det är en sån här historielöshet som är bara möjlig om man ägnar oavbruten energi åt att sudda ut historien och skriva om den.
Får jag fråga, alltså det här som du tar upp nu, vi börjar med stora språnget och allt annat i kommunismens namn som har gjort historiskt sett. När man tar upp det här med som är kommunister i Sverige eller i väst. Jag tänker speciellt på Jan Myrdal till exempel.
Mm.
Det är någonting, alltså han är ändå van och bildad person. Men när det kommer upp så blir det som att då jämför han det med imperialismen.
Men när det gäller folk i fattiga länder så är de alltid utbytbara för ens ideologiska visioner. Då är det värt det. Hade det varit på hemmaplan så hade han ju inte accepterat att man revan stolpen och sånt där för utvecklingens skull. Men i andra länder går det ju alltid bra. Det är ju samma sak som Birgitta Dahl, hon ursäktade Pol Pot i Kambodja. Att det är ju inte något som... Överhuvudtaget det här att det finns ju, det, jag tycker det finns någon rasism där, att man ser inte kineser och deras lidande som på samma som, ja, som är värd den, att där är de stora fina målen så viktiga, så att då vill man hellre blunda för det.
När du säger historieomskrivning och att de än idag pratar om ett nytt språng som håller på att ske, så tänker jag på Iran. När jag var där senast, vad kan det ha varit, 2011-2010 var jag där. Och då slogs jag av att där har du ju statligt internetfilter, de monitorerar allt, de blockerar hemsidor. Men i princip vilken kiosk som helst så kan du gå och köpa VPN-konto.
Ja.
Så kommer du hem och du har tillgång till allt. Liksom, de hänger på Instagram, de kommer åt App Store-rubbet. Hur är informationssituationen i Kina om du vill söka information?
Jo, men så har det ju länge varit, att en intellektuell elit klarar ju av det där och är intresserad av det, att skaffa VPN. Och sånt. Sen så beror det på vilken region du är i. En kines som åker exempelvis till Xinjiang och öppnar sitt VPN-konto, det har man ju dokumenterat. Även om de är han-kineser så åker de in i läge. Men alltså, Xinjiang är provinsen i västra Kina där det sker omfattande förtryck av uigurisk minoritet. Och där är liksom förtrycket totalt. Men liksom på andra områden så, och i områden där man vet att det här behöver vi kontakter med omvärlden för att få till ekonomisk utveckling och annat, och för att hålla eliten glad på något mån. Där finns ibland VPN-tjänster som funkar, och ibland när det är politiskt känsliga perioder så släcks de ner.
Okej, så det är någon sorts så här bufferkrig, eller vad, det kanske inte heter så. Men staten är fullt medvetna om det, och ja, de släpper på det för de vet att priset blir för dyrt annars.
Ja, eller att viss information bland nördar och sånt där om IT och annat, det går ju via de här, nu kan jag inte namna på olika forum, men sånt där som är i USA, och informationsutbyte med universitet och annat. Vissa saker går genom fora där som är utanför landet. Och jag menar, det är ofta ironiskt att Kina är ju jätteaktiv på Twitter, alltså olika med propaganda och annat, och
ja,
det är en plattform som är förbjuden i Kina.
Okay, there are some people, or many people even, who are saying that because both of like China's one party system, and maybe that they don't have like ethical considerations that are like the same that exist in the West, that they can reach a state of advancement that is a bit like they would reach it faster than the West when it comes to things like, for example, genetic engineering, that they, for example, would because again the one party system, and because maybe they don't care as much about human rights and all these things, they would experiment with such things in a way that the West would not.
No.
Is this something that is likely to happen, you think?
Ja, det händer väl då. Att man har mindre, och det ser ju även inom AI och sånt, att jag menar att kinesiska bolag kan använda data på ett sätt, det finns ju ingen GDPR eller någonting sånt där, så du kan använda data fritt och så det är klart att det hjälper till teknikutveckling på ett sätt som du kanske inte har möjlighet till annat, eller det totalitära experimentet som pågår i Xinjiang sedan många år, det kommer säkert, alltså att där man har ansiktsigenkänning, man har olika metoder för att där AI läser känna igen om du har gener från en viss folkgrupp i dig, sättet du går på och annat, allting för att totalspåra människor oavbrutet, men det är klart att det kommer generera massa teknik som man kan sälja sen på andra fronter.
So are the Chinese going to be the future's super race? Eller?
Nej,
engineered super race?
Nej, det tror jag däremot inte, men jag tror att vi har att det länge har varit en dogm att totalitära samhällen och diktaturer, de kan inte leverera ekonomiskt. Och om de någonsin vill bli innovativa så måste de bli som oss. Det har varit liksom argumenten mot Kina och mot andra länder. Kina har ju visat att det stämmer ju inte. Och det visste vi redan innan. Det är, alltså Japan innan andra världskriget slut var, hade ju också innovation och hade, Sovjet fick ju också fram saker. Så jag menar, det är klart att det går att få fram saker även i andra system, Hitler, Tyskland. Så det argumentet var svagt från början, och Kina har visat att det är väldigt svagt, för det sker väldigt mycket intressant innovation där. Och den mesta form av innovation som sker, det är ju inte att man helt ändrar alla koncept, som exempelvis att komma med internet. Det är något helt nytt att sätta se på världen. Men de flesta form av innovationer, det är ju bara att variationer på tema. Att du förändrar lite, du tinkerar lite, du skruvar lite här, du gör lite där. Och så får du en ny produkt. Det var ju så Sverige gjorde sina stora innovationer med, alltså man ser så här Volvo och annat, att man tog en grej som fanns och så förändrar man lite och så kommer man med en ny applikation och så håller den. Och det är Kina väldigt bra på. Och man har också ett system där om man kan totalövervaka medborgarna och stänga motorvägar och annat, så kan man, det är klart man kan göra det enklare för självkörande fordon och annan ny teknik som kommer generera väldigt mycket tillväxt. Så det är, där har ju Kina fördelar, men sen så finns det också stora nackdelar i systemet och inte minst då förutsägbarheten, att du aldrig riktigt vet om du kan lita på att dina, du får behålla dina pengar och investeringar och din mark.
But if we talk about like the Communist Party, but China, it's not really a communist country, or is it? Like the economy at least is like, it's not, or?
Ja, det är ju definitivt inte kommunistiskt i den gamla betydelsen.
Okay.
Men vad, om man säger, kommunistpartiet på kinesiska, det är Gong Chang Lang, det är partiet för gemensamma tillgångar, kan man väl löst översätta det. Alltså att egendom är gemensamt ägd. Det är socialism. Gemensamt ägda egendomar under ett parti som är upplyst då. Och där är ju Kina ganska socialistiskt. Det är ju en stor del statligt ägande. Och även och det som är intressant under Xi Jinping har ju verkligen blivit betonat att alla andra bolag, även de privata, de måste tjäna partiet och tjäna partiets syften. Och då är vi ju inne i ett system där, ja, det är ju, ja, det, jag tycker med folk kan prata om socialism.
But can a private company own property?
Ja, det kan det. Däremot kan du inte äga, du äger inte marken, men du kan äga brukarrättigheter på den. Men du måste som bolag, om partiet säger att du ska göra en viss sak, eller om du ska samarbeta med säkerhetstjänst eller annat, eller om du ska om du är ett IT-bolag, då ska du på något sätt samarbeta med partiet i den riktning som partiet vill bygga landet. Annars så kan du få problem, som vi ser nu att mängder av IT-bolag i Kina har fått stora problem på grund av att man vill öka den socialistiska betoningen på ekonomin i IT-sektorn och få dem att tydligt vara under partiet.
12 år i Kina och så kommer du tillbaka till Sverige. Varför kommer du hem? Eller vad är det som...
Alltså jag blev sjuk av smoggen i Peking, var ju en orsak. Det var så jävla mycket smog.
Men var inte det för att du var västlänning och hade tråkiga lungor?
Jo, just det sa man ju på kinesisk tv att det är västlänningar som har känsliga lungor som blir sjuka, och det är kineser härdade.
Slutade det inte typ hår och naglar växa och grejer? Eller
jo sånt, då, jag gjorde det. Och när jag kom tillbaka till Sverige så jag fick astma och bronkit och jag fick massa, min fru fick atypisk lunginfektion, det var riktigt jobbigt. Men då var ju sikten så att man, alltså det var problem. Man kunde inte se långt. Det var i Anhui-provinsen började en fabrik att brinna och ingen märkte något, för det var så mycket, alltså rök, det kunde man utskilja röken. Det var bisarrt dålig luft verkligen. Och sjukhusen, alltså tvärtom vad de sa, och så blev ju massa kineser sjuka också, och sjukhusen var ganska fulla då, med folk som hostade och sådär. Och det var då jag började använda ansiktsmask första gången med sådana här filter. Och då betraktades man ju Kina som man var tokig om man gjorde det. Att hade ansiktsmask, det är något bara utlänning håller på med. Så det blev ju lite så här ironiskt sen när man hade ansiktsmask i Sverige i början och folk här tyckte man var tokig. Och alla i Kina hade ansiktsmask.
Mm. Men vad var det som fick dig komma tillbaka till
Sverige? Alltså, delvis var det det, och sen så hade jag träffat min fru då, eller, och då, och vi kände båda att det här kanske inte, att vi har varit här ett tag och att landet går åt fel håll. Det var helt uppenbart att Xi Jinping tänkte föra landet i en mer totalitär riktning, tyckte jag minst nu. Att det var, och där fick jag ju rätt. Så då kände jag att jag vill, nu har jag varit här ett tag och nu vill jag tillbaka.
Hur var det att komma till Sverige då och börja om på nytt? För du började jobba på Sydsvenskan, va?
Nej, Sydsvenskan jobbade jag för i Kina. Okay. Och sen så var det Svenska Dagbladet. Och sen, jo då, nej men... Ja, och sen kom jag tillbaka till Sverige. Fick jobb på Dagens Arbete. Och sånt där. Vad ska jag säga?
En grej jag tänkte på var... Just när du läser upp från din egen journal i sommarpratet, ja. Då, och berättar om att liksom, men du hamnar på psykakuten, bokstavligen.
Ja.
Hur långt in i den här processen där du började observera verkligheten runt omkring dig, vad som faktiskt händer, kontra hur det skrivs om sakerna som började skapa den här kognitiva dissonansen i dig. Hur långt in... Kom du på det innan du tänkte att tänk om det är fel på mig? Eller var den tanken med från början?
Nej, men jag blev mer och mer arg. Jag blev till slut jättearg på att det inte fungerade som jag trodde. Att det var... Ja, men exempelvis New York Times, som är en sån här tidning som... I normala fall, åtminstone på den tiden, svenska medier totalt bönföll och tyckte att det var, om de skriver om Sverige så klart vi ska tycka det är jätteviktigt och helt rätt. Och New York Times på den tiden hade väldigt, väldigt bra journalistik. Och de skrev då, Sverige är på väg att gå in i avgrunden och de verkar inte kunna vakna upp förrän de står på avgrundens rand verkligen, och att det här funkar ju inte med den mängden av invandring som sker nu och sånt här, och pekar på sådana faktorer som är helt uppenbara att prata om idag. Och det var liksom bara noll kommentarer om det, Sverige, noll diskussion, noll, och då tänker man även, och man pratar med folk som liksom man vet är jäkligt smarta och insatta i forskning och framgångsrika entreprenörer och som aldrig skulle missa en grej i uträkningar för sin egen bolags ekonomier, och helt plötsligt kom de med den här glädjekalkylen att ja, då tar vi in så många människor, då kommer det här öka så här mycket och det här kommer bli så bra, och man såg människorna som kom in och med egna ögon och tänker att de här har ju inte förutsättningar att leverera på samma nivå som svenskar i en kunskapsekonomi med den olika förutsättningar de har. Och det är liksom, det är ju inte rasism att säga så, det är ju så. Mm.
Du tar upp en sak som jag alltid återkommer till, och måste jag verkligen tagit det till mig på något sätt, men att du sitter med någon journalistkollega som ritar cirklar till dig. Mm. Kan inte du berätta om den incidenten och hur ni hamnade där?
Jo, när jag försökte bilda en dissidentrörelse då.
Är det här i Sverige?
Ja,
okay.
Jag hade ju ägnat massor åt att intervjua dissidenter i Kina och följa dissidentrörelser där. Så då tänkte, och de tänkte liksom, det går ju inte att få fram det här. Alltså om jag skrev ett manifest, tänkte, men det går inte att få ut det här, och om jag får ut det i Sverige så kommer alla hänga upp sig på någon formulering jag har som jag inte hade en aning om att man inte fick säga. Och att det vet du att, liksom, att det finns många symbolfrågor man hellre pratar om än riktiga frågor. Ja. Och det omöjliggör all form av vettig diskussion. Och det störde mig. Så jag började springa runt bland folk inom finans och inom vad heter det, journalistik och liksom prata om, kan man inte göra någonting? Jag läste upp ett manifest och bland vänner också och sånt där. Betedde mig nog lite konstigt. Och då hamnade jag på Radiohuset med en journalist som, och vi gick ner i en källare där det inte skulle finnas några människor. Och så, ja, det är tyvärr sant, men så var det. Och han gjorde en ring. Han sa, det här Ola, det är du. Det här är din familj. Och det här är resten av samhället. Och du ska ta hand om den här och den här.
ringa. Du ska ta hand om dig själv och din familj. Och resten kommer de andra till slut att börja prata om. Och för det här manifestet han läste det, jag tyckte jo, men det är ju sant det som står här och det är välbelagt, men det, med många som skrivit sånt här har fått problem, och han märkte väl att jag var ganska uppvarvad, så han sa ju det där som ett gott råd, och så rekommenderade han antidepressiva, för det hade ju funkat för honom själv.
Fy fan vad mörkt.
Ja, det är mörkt, men tror du det låg någonting i det han sa, alltså den här musiken, för du började följa det rådet?
Ja, jag tror att man, det är precis som på flygplanen om det störtar. Du ska inte först ge ditt barn den syrgasmasken. Först syrgasmask på dig själv så att du kan andas. Sen ditt barn. Sen ska du ta det lugnt och lösa problemet.
Mm. Hade du kunnat göra nu i efterhand, så här, är det någonting du hade kunnat göra annorlunda för att inte stänga ute de här tankarna du hade och bara bli en del av flocken? Men för att undvika att hamna på den punkt där du var tvungen att söka psykvård?
Ja, alltså det här är väl tråkigt svar, men jag hade ju kunnat stressa mindre. Jag var jävlig. Jag hade ju jobbat som journalist och frilansjournalist utan något skyddsnät jättelänge. Och vi hade fått barn och jag har någon form av perfektionism i mig, samtidigt som jag har någon form av att jag vill leverera jättemycket. Och man har de här kraven som är här uppe, pekar nu för alla som kan se. Och här nere har man förutsättningar, och så försöker man fylla det oavbrutet med egen insats. Och då blir man ju stressad till slut och irriterad. Och de varningssignalerna borde jag ha tagit mycket tidigare. Sen borde jag väl satt mig ner och bara tänkt igenom det, men det var en sjuk period faktiskt, för det var som det offentliga Sverige hade bestämt sig för att nu ska vi ordna det mångkulturella samhället och en gång för alla få bort hotet från SD och
det stora språnget.
Det var lite där. Och om vi bara sitter stilla i båten allihopa, då kommer det här fixa sig. Bara vi inte säger fel saker. Och det var ju verkligen, jag vet inte om det minns, men jag tyckte det var en känsla av att alla gick på äggskal i det offentliga Sverige.
Oh, jag minns.
Ja,
jag minns.
But also like it's a bit, this consensus culture is a bit scary because it also can change pretty quickly.
Yep.
So now, for example, everybody thinks that invandring är ett problem.
Men, alltså, det är som jag kollar Afghanistan nu. Ena gången och Syrien, ena gången säger man att vårt Europa bygger inga gränser och det, Orban är så fruktansvärt fel, och ibland, och nu så är det ju grekisk polis och Ungern som det, den politiken som gäller officiellt, och ofta samma politiker som verkar.
Det är samma sak som kön. Det, ända fram till 2 veckor sedan, eller 3 veckor sedan kanske det var, fick du i Sverige inte säga att det finns en biologisk skillnad mellan män och kvinnor. Det var tabu att ens gå in på det ämnet. Tills SVT ville göra ett program från Tinder till, eller från savannen till Tinder.
Just det.
Mm.
Och så publicerar SVT Nyheter. Ny forskning visar att det finns biologisk skillnad mellan män och kvinnor. Jag bara, fan har de citerat här? Det var från Science 2018.
Ny forskning från 30 years ago.
Kan vi ta med Bert in? Slippa sitta där ute.
Ja, men ta in honom.
Ja. Ta in Bert.
Jag tänkte fråga dig, den här...
Jaså, du Wong, du har hittat hit.
Ja, jag gjorde det. Med det här verklighetens
men
folk.
Men det gör jag ju för fan sett förut. Är du kines, va?
Min far är kines.
Va? Din far är kines, men du har pratat i de frågorna mycket, va?
Ja, jag rapporterar från Kina.
Ja, jag menar det. Jag har sett dig i sammanhang med det. Ja, det ser man.
Skriver du fortfarande för skriver du fortfarande för dansbandstidningen?
Ja, ja. Bra.
Skriver du för dansbandstidning?
Nej, jag är med lite grann och petar. Jag gör däremot en jävla massa radioprogram. Jag gör 100 radioprogram till Radio Treby. Treby är den största kanalen, kommersiella kanalen i vårt område.
Ja, vilket
jag gör
område?
Alla jag har jobbat med.
Vilket område är det? Du säger vårt område.
Skaraborg. Värsborg, Trollhättan.
Men Ola, din dialekt, är inte den från Slätta eller där ute någonstans?
Nej, det är där Slätta slutar. Boråstrakten.
Ja, okej.
Okay. Sjöhärad.
Alltså bara se vad fan de ringer till mig när de vet.
Bert är en upptagen människa.
Ja, Bert, jag har försökt ringa men jag har inte fått tag in. Nej. Jag håller på.
Jag har faktiskt sett Bert svara i telefon i direktsändning också i ett program på TV3 var det. Var inte det blåsningen? Du var med i blåsningen och så ringde det och
jag
så svarade.
Jag
var
flera stycken.
Ja.
Jag vet inte vilket det är, men det var jättemånga roliga grejer.
Ja.
Pernilla Wahlgren var väl ett av de bästa.
Vad hände med henne då?
Ja, det var, hon hade hand om en sexsajt. Jag trodde inte hon skulle gå på det där, men det gjorde hon. Hon tyckte det var jättetrevligt. Det var matsex och allt möjligt.
Matsex?
Ja. Sen gjorde jag det till hennes podd också sen. Hon och Vistam. Det är två korta tjejer. Vet. Det är väl ingen fel?
Nej, det är ingen fel.
Allt
jag ser Olas min här. Det här vet han inte riktigt hur han ska hantera.
Du Bert, innan du kom, vi satt och pratade om så här kognitiv dissonans och vad som händer ute i verkligheten och sen hur media och andra ställen beskriver verkligheten.
Ja, det är svårt. Ja, men de har ju ofta bestämt en linje innan. Så är det ju. Den driver oss igen och tar bort det som inte passar. Så har det ju alltid varit egentligen.
Ja, men jag menar, liksom, jag har själv gått runt väldigt länge med kognitiv dissonans och liksom trott att det är något fel på mig. Tänk om jag har börjat bli galen.
Nej, det är inte fel på dig.
Medan du har väl ändå någon sorts image av att du har alltid, liksom, du är den som tells it like it is.
Nej, men jag försöker berätta det. Jag tycker det är rätt. Jag går inte på, jag får ju mycket skit. Jag fick ju Katarina Janouch träffa idag.
Jag vet.
Vi bråkar ju med varandra här om dagen. Eller en vecka, så jag fick aldrig fått så mycket hat med.
Hon kan också vara rätt kåt.
Det är hon säkert, hon sa det i alla fall.
Hon sa det, ja.
Hon var ute och motionerade ihop med en som jag jobbade med tidigare i Melodifestivalen. Ja, men det är kåta tjejer, det är vakna tjejer.
Vakna tjejer.
Ola, om du vill tacka för dig så har jag full förståelse. Ola jobbar för en seriös tidning.
Ja, jag vet inte, jag tänkte vi skulle prata om SN som journalistisk uttrycksform här.
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.